medan låten spelade så konstaterade vi med gästen här, Jan-Erik Janssen, att det var andra tider förr. Och då menar vi kanske inte så himla långt tillbaka faktiskt. Vi är båda alltså journalister och förr i världen så hade man inte mobiltelefon. Man hade inte internet och man hade inte mail när man jobbade. Och tänk, ändå klarar vi oss.
Ja, det blev tidningar varje dag som det skulle bli tidningar. Det blev radioprogram varje dag som det skulle bli det.
Precis. Men inte skulle vi ändå vilja gå tillbaka till det här eller hur? Utan allt det här.
Nej. Den här tekniken har gjort väldigt mycket möjligt. Alltså. Ibland grälar man på den, i synnerhet när saker strular. Men till exempel för mig har det gjort att jag har kunnat jobba för Husis, men ha mitt arbetsrum i Ekenäs. Och det har varit väldigt skönt. Vi har kunnat ha våra morgonmöten, ledarredaktionen, över video utan något allvarligare problem. Ibland funkar det ju inte riktigt, men i alla fall, det är en sån här facilitet som gör det möjligt att jobba på ett annat sätt.
Så teknik är bra, så som det är idag, det skulle vi alltså inte vilja ge bort. Men när du började då 1982 på Västra Nyland, så då fanns ju inte all den här tekniken, men då fanns ekonomin istället. Det var en helt annan klass än vad tidningar har idag. Det måste ju ha varit så att man kunde göra saker man inte kan göra idag, eller?
Jo, jag har tänkt på det inför det här samtalet som vi har. Att 1982 när jag började, så tror jag att måste ha varit ett av Ekenäs tryckeri aktiebolags allra bästa år. Västra Nyland ägdes ju av tryckeriaktiebolaget. Men då hade man hade beslutat om att investera i en ny fastighet som blev färdig 1985. I samband med det så skaffade man en helt ny tryckpress. Man gjorde också lite nyanställningar för att Vestis skulle bli större. Bland annat en miss Janssen som anställdes. Och till råga på allt så kunde företaget betala dividend. Det var ju ett aktiebolag, så det skulle man ju göra om man är ett välskött bolag. Så att nu var det andra tider. Och när jag började så var det ungefär knappt 150 anställda. Då jag tryckade i personal, det var tidningsutdelare. För ETA skötte morgonutdelningen i centrum av Ekenäs för alla tidningar alltså. Och det var journalister. Naturligtvis, jobbet förändrades och väldigt mycket av det som då gjordes för hand så görs nu elektroniskt.
Ja. Så att det behövs färre människor. Men syntes det här att det var ekonomiskt bra tider, syntes det i journalistiken också? Att man hade folk och resurser till att göra saker?
Ja, nu tycker jag det. Det var inte åtminstone någon sån här känsla av att ska vi prioritera bort någonting av ekonomiska skäl eller så. Utan nu kunde man satsa. Visserligen har det här bolaget alltid varit ganska försiktigt när det gäller utgifter. Och det är ju en bra princip. Så att inte var det liksom någon lyxtillvaro precis. Och inte fick man det man pekar på. Men det fanns en ekonomisk trygghet som under senare perioder nog försvann. Så att, ja, det var en bra tid att börja. Ska jag säga.
Precis. Men sen har du sett också dåliga tider. Så småningom så var Finlands ekonomi och blev verkligen dålig på 90-talet. Och det här påverkar ju tidningarna med detsamma. Prenumeranter och annonsörer försvann.
Ja. Tidningarna är väldigt känsliga konjunkturmätare.
Precis.
Det är liksom den utgiften som både företag och privatpersoner först drar ner på när de märker att det behövs.
Ja.
Så att det var nog en djupdykning där.
Ja. Jag kommer ihåg när jag då började på Västra Nyland för 25 år sedan, så det var tuffa tider. Folk jobbade och jobbade och jobbade och man fick inte in vikarier, så det fanns inte pengar.
Nej.
Och
nej.
Alltså, folk knäcktes ju av det här.
Ja, det var andra bekymmer också, men visst blev jobbet mycket tyngre, och just som du säger att man fick inte vikarier. Jag minns nog att vi gick åtminstone en sommar helt utan sommarvikarier. Det gällde nu bara att pussla med semestrarna och få det att fungera.
Ja.
Men så småningom så kom det lite extra, eller kom det externa pengar från kulturfonden visst, ja. Eller konstsamfundet, kommer jag inte ihåg.
Ja.
För att, i första hand för att ge studerande vid så kom den praktik som de behövde. Men sen så utvidgades till alla journalistikstuderande.
Blev det lättare för er sen på tidningarna?
Ja, visst blev det. Mm. För då visste vi att vi har åtminstone vikarier.
Precis.
Men att nu var det ju personalminskningar på både tryckeriet och redaktionen.
Mm.
Bland annat, vi bevakar ju, Vestis bevakar Esbo och Grankulla. Och den bevakningen föll bort. Så att
det kändes.
Det kändes.
Ja, men blev det bättre sen då rent ekonomiskt så småningom?
Jo, det blev nog där efter. Efter sekelskiftet så började ju ekonomin vända uppåt. Och nu märktes det ju i tidningen också.
På vilket sätt?
Nå, dels blev det blev lättare att få vikarier. Eller jo, att kunna anställa skulle vi säga. Mm. Få anställa. Och det var inte de ständiga funderingarna på nedskärningar och samarbetsförhandlingar och permitteringar och uppsägningar, utan man kunde liksom jobba med ett längre perspektiv, kunde se lite framåt och räkna med att det nu håller sig någorlunda stabilt.
Mm.
Och det gjorde det ju ett antal år, men sen var det dags igen.
Precis, så att Vestis blev ju en tidning av flera i KSF Media,
ja.
2008. Ja. Var det bra för Vestis? Vågar du säga sanningen nu när du är pensionär?
Inte jag. I ljuset av det som sen hände och de kriser och de omställningar som hela mediebranschen råkade ut för, så var det nog definitivt bra. För att visserligen hade Ekenäs Tryckeri AB var ju från början ett privatägt bolag. Det var några familjer plus privatpersoner som ägde det. Och till deras heder måste ju sägas att då de där svåra åren på 90-talet så var de väldigt stöttande. De kunde ha liksom satt händerna i luften och sagt att nu får det fara. Men det gjorde de inte, utan de ansträngde sig verkligen för att hålla företaget flytande. Och det tycker jag de ska ha all heder för. Men senare kom ju Stiftelsen för Åbo Akademi in och konstsamfundet, och det blev liksom en del av den här finlandssvenska stiftelsesfären. Och det gav ju en stabilitet, men hade sen andra konsekvenser. Men just när du frågar om KSF Media så är jag nog ganska säker på att Västra Nyland ensamt skulle ha varit väldigt svårt att klara av det. Nu hade vi ändå liksom koncernresurser.
Precis. För det handlar ju hemskt mycket teknik som utvecklas.
Ja, ja.
Tidningen ska göra, en layout ska göras hela tiden, ny teknik och så här.
Ja, och det ska investeras.
Precis. Men sen kom webben, där är ju också en investering säkert som kanske Vestis inte ensam skulle ha klarat av.
Vi börjar väl nog
innan
med de här första anspråkslösa hemsidan.
Ja.
Med tre nyheter eller någonting sånt.
Ja. Men webben blev ju nog sen, antar jag, kanske det blev en sån här, ett svärord på en tidning som behöver pengar, för att via webben kommer det ju inte in pengar.
Eller hur ser man? Det är ett faktum att det är så, ja. Det är fortfarande den tryckta tidningen som hämtar pengar till husen. Största delen av alla inkomster kommer via den. Men det är lite, webben finns ju där, man kan inte tänka bort den. Och det har sagts någon gång, eller sägs ganska ofta, att varför gjorde tidningarna nyheterna gratis? Och nu kan man ju fråga sig varför. Men hade man inte gjort det, utan börjat ha betalt, så skulle webben aldrig ha fått den här genomslagskraften. För vem skulle vilja betala för något som man inte vet vad det är? Sen var det ju en gränsdragning att säga, när kan man börja ta betalt?
Ja.
Och nu har ju KSF Media betalt för nästan allt.
Är det bra?
Nå, Jo, det är nog bra, men det är jobbigt. Det är bra därför för att eftersom allt nyhetsflöde i allt högre grad flyttar över till webben. Så att om tidningarna eller mediehusen vill ha intäkter så måste de kunna få den via webben. Det förr eller senare kommer papperstidningen att försvinna. Jag tror inte man har förutspått att papperstidningen ska försvinna ungefär ända sedan radion slog igenom. Men nu hänger den nu med bara fortfarande.
Men den försvinner, det sa du.
Ja, den...
När?
Ja, om 100 år.
Om 100 år?
Nej, jag vet inte.
Ja.
Vi ser ju sjunkande upplagor. Och vi ser att åldersstrukturen på prenumeranterna börjar vara ganska gråhårig.
Mm.
Så, och det är svårt att få unga familjer att prenumerera, det vet vi. Så att någon gång kommer det. Mm. En punkt. Men jag hoppas att jag har ett långt pensionärsliv för det.
Precis.
Fortsätter att läsa morgontidningar.
Ja, precis. Då inte på webben. Men Vestis har på det sättet lite försvunnit, om man säger som så, när det gäller papperstidningen. För att 2016 så blev det 2 dagars tidning. Ja. Men finns du varje dag på webben? Vad var dina tankar då när budet kom? 2 dagar Västra Nyland i veckan. Från 5 dagar. Plus att man då tidigare hade haft 6 dagar och man hade till och med en tanke på att ha 7 dagar.
Ja, det hade man. För inte så hemskt länge sedan.
Ja. Så 2 dagar. Vad var din tanke?
Jag måste nu säga, när jag på den här interna informationen såg vad de hade tänkt sig, så var nog, det var nog kall svett i pannan. Vad ska det bli? Och jag tror jag var inte den enda som tänkte på det sättet naturligtvis. Det var nog en chock för alla som fick reda på det. Då, och det var ju de allra flesta. Men det där...
Var det illa för Vestis?
Det var illa så tillvida att man kan inte liksom bortse från att Vestis har blivit liksom en mindre tung röst i det västnyländska medielandskapet. Det var bra att Vestis ändå blev kvar. För jag vet att det fanns planer på att helt lägga ner den. Eller göra den till en gratis tidning eller någonting sånt. Men de planerna avvisades. Det hade varit bättre om man hade gått ner till 3 dagar. Men 2 dagar är bättre än 1 dag och bättre än ingen dag. Och om man nu är optimist så kan man ju säga att det kanske finns möjligheter att åtminstone få en dags utgivning till. Jag hoppas det.
Men finns det sådana förhandlingar?
Nej, inte känner jag till att det skulle finnas sådana förhandlingar. Men jag har nog hört att tanken har väckts utan att det nu har lett någon vart. Men tankar har en förmåga att liksom ligga kvar och sprida sig. Man vet inte.
Nej,
men nu är det i alla fall så här.
Så här är det.
Ja.
Och här kämpar man på och gör då både 2 dagar papper och varje dag webb. Men 2016 så planerade lokala krafter då med Karis Puju Sparbanksstiftelse att köpa Västra Nyland. Det berättar vi om först 2 år senare här på radion. På Vestis visste man tydligen ingenting om det här.
Staffan Brun berättade om det tidigare i sin bok nog.
Jo, han berättade i boken om det, därför sen kom det fram så att säga.
Ja.
Men ni visste ingenting?
Nej, alltså det fanns olika rykten. Och jag tror att det till och med i någon offentlig debatt sades. Det kastades fram en sån tanke att kunde inte lokala krafter köpa den, och så var det någon mer initierad som sa att planen det är på gång. Och nu vet jag att det planerades och förhandlades. Men man kom ju inte till skott.
Men borde man ha gjort det här lite mer offentligt så alla skulle ha vetat om att det är på gång? Skulle det ha lyckats då?
Jag tror inte.
Du tror
inte? Ja, men det måste ju finnas en säljare och en köpare. Och av allt att döma så fanns inte den där säljaren.
Så, KSF Media ville behålla Vestis.
De ville, ja. Så att,
är det så att Västra Nyland är en inkomstkälla som är bra för KSF Media?
Nu jag kan inte ha siffrorna i detalj, men jag tror nog att Västra Nyland bär sig. Det gör den nog.
Men det skulle alltså inte ha lyckats det här att någon lokala krafter skulle ha tagit över Vestis?
No. Vestis börjar, lokala krafter börjar med Vestis för närmare 130 år sedan. Så varför skulle det inte kunna gå? Men det är alltid lite svårt. Nu är våra ägare stiftelser vars uppgift är att ge ut tidningar. Om man tänker sig ett lokalt ägarskap med lokala affärskretsar, så är jag inte alldeles säker på att den där journalistiska integriteten skulle kunna bibehållas. Jag säger inte att det inte kunde ha varit möjligt, men jag uppfattar det nog som en reell farhåga. Men nu vet man ju inte, det fanns ju ingen liksom klar ägarstruktur eller uppbyggnad eller något sånt, så att det är svårt att säga hur det sist och slutligen skulle ha gått.
Mm.
Men det måste jag ju säga, det som Staffan Brun skrev, att Staffan och Stefan skulle vara de tilltänkta tidningscheferna, så det höjde jag nog på ögonbrynen för de är båda suveräna journalister och eliter i svensk Finland, men ingen del är någon tidningschef. Och jag tror att Staffan väl också skriver att det var nog bra att det inte blev.
Ja, jag tror att han sa det också åt oss då.
Ja, det var där han sa. Ja. Och det är lätt att hålla med den saken.
Mm. Jag menar, all kunskap finns ju på Västra Nyland i så fall om man skulle ha gjort något sånt här. Så det var ju där kunskapen fanns.
Jo.
Vi pratade här tidigare om webben, att det känns som någonting som tidningarna kanske nästan upplever som ett hot och som någonting som man får verkligen kämpa med. Och det som man också pratar mycket om, tidningarna känner sig hotade av Yles roll på webben. Är det Yle som gör att tidningarna har svårt att klara sig ekonomiskt?
Nej, inte det Yle som gör det. Det är det inte. Men konkurrensvillkoren är ju olika när det gäller webben mellan tidningshusen och Yle. Och tidningshusen måste få in sina pengar från marknaden. Yle får sina pengar via statsbudgeten. Eller i form av Yle-skatten. Ja.
Mm.
Och där är liksom, det är en skillnad som är väldigt svår att komma över.
Har du någon lösning på det?
Nej. Inte har jag någon lösning på det. Det där, problemet är ju att de finlandssvenska tidningarna och svenska Yle finns på samma områden, konkurrerar med samma nyheter, samma utbud. Och det är svårt att säga emot det argumentet, varför ska vi betala för en tidning när vi får allt gratis på webben? Nej, inte får man ju det gratis, man betalar för det vare sig man använder det eller inte, vilket folk inte alltid kommer ihåg. Men det är nog en utmanande situation.
Borde då Yle Västnyland och Västra Nyland som samarbetar, vi jobbar ju på samma område. Och hur i så fall?
Jag tror inte att det finns möjligheter till någon form av liksom direkt journalistiskt samarbete. Vi är ändå skilda medier och jag tycker det är bra att vi konkurrerar om nyheterna och konkurrerar om konsumenternas tid. Jag vet inte, jag tycker det skulle kännas väldigt konstigt. Men jag undrar om det skulle finnas utrymme för någon mera sån här samarbete på ett annat plan. Att man till exempel skulle kunna ordna gemensamma diskussioner eller träffar eller happenings kring någonting. Där båda liksom skulle dra nytta av det och båda använda det på enligt sina villkor. Men man skulle liksom kunna ha det organisatoriska ansvaret gemensamt. Möjligen hade prövats någon gång. Men jag vet inte sen, eller kommer inte ihåg om det. Det blev ingen fortsättning, ska vi säga. Men kanske det där skulle vara ett spår som man kunde åtminstone pröva på. Någon form av gemensam valdebatt eller något sånt. Istället för att var och en gör sin egen.
Här får cheferna på Yle Västnyland och Västra Nyland någonting att fundera på. Det är kommunalval i något skede här.
Ja.
Men det behöver Jan-Erik Jensen inte alls fundera på eftersom han går i pension som från ledarskribent på Hufvudstadsbladet. Känns det bra att inte behöva fundera på de här sakerna?
Jo. Det känns nog ganska skönt.
Ja.
För att jag har nog suttit liksom ändå på en sån position att jag har varit medveten om ganska mycket av det som har hänt utan att nu har suttit i de rum som besluten fattas.
Mm.
Men jo, andra får fundera.